Möbelföretaget skickade en halv garderob som var nästan omöjlig att reklamera.
Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
Kritik mot möbeljätten Trademax. Bostadsmarknaden brukar ta fart efter sommaren. Hur ser spelplanen ut för köpare och säljare i höst? Vad är en fondrobot? Och hur säkra är mina pengar om jag använder en sån tjänst? Sist i programmet svarar vi på lyssnarfrågor om privatekonomi. Jag som är med den kommande timmen heter Anna Berg. Ja, och du lyssnar på Plånboken. Det svenska möbelföretaget Trademax säger sig erbjuda prisvärda kvalitetsprodukter. Men flera kunder vittnar om varor som levererats halva och trasiga. För Jane, som vi kallar henne, började för snart ett år sedan när hon hittade en garderob med perfekta mått till sitt barns rum.
Så hon kan ha liksom alla sina grejer och så är det spegel här.
Inför flytten till en ny lägenhet köper Jane en garderob från Trademax hemsida. Den kostar 5 000 kronor och det känns som ett kap. Men redan när Jane packar upp garderoben får hon en tråkig överraskning.
Spegeldörr var sönder. Här ser du alltså hela mittsidan. Här också kantstöt.
Trots skadorna bestämmer sig Jane för att testa montera garderoben. Något som visar sig bli svårt.
Och så finns det ingen manual. Och det fanns inga skruvar. Jag tänkte, oj, det är konstigt.
Den enda ledtråden är ett papper med en QR-kod som leder till en instruktionsvideo på polska.
Så här ser det ut. Alltid på polska.
Jane kan inte polska, men förstår ändå varför hon inte kan montera garderoben. Eftersom hälften saknas.
De levererade två stycken kolle som inte tillhör min garderob. Det är olika garderober, olika delar.
Och nu börjar jakten på företaget.
Och så säger de, ja, vi har tagit emot din anmälan, vi återkommer. Men de gör inte det.
Jane vill få pengarna tillbaka och bli av med garderoben så fort som möjligt. Flyttdagen närmar sig och Jane har nu en oanvändbar möbel som tar upp plats i nya lägenheten. Men det går trögt att få gehör från Trademax.
Nu ska vi se. Du behöver ta tydliga foton på allt. Och det skrev jag, det har jag redan gjort. Och det var ny medarbetare i chatten. Och då måste man skriva om. Gång på gång igen, skicka dessa bilder igen och man känner sig så här, skojar du med mig?
Ni skickar ganska många mejl till varandra.
Ja, väldigt många. Det blev till slut nästan 60 stycken. Att man orkade. Och jag mådde så pass dåligt så det är liksom varje dag så fort man öppnar mejl. Alltså det ser jag fortfarande skakar när man tänker på det där. Alltså det var enormt fruktansvärt stress.
Det svenska möbelföretaget Trademax ägs av BHG Group som är en nordisk e-handelskoncern för byggvaror och heminredning och som omsätter miljardbelopp. Trademax skriver på sin hemsida att de kan hålla nere kostnaderna genom att köpa in varor direkt från fabriker och undvika mellanhänder. Och de skriver att de är ett seriöst företag med bra garantivillkor. Men Jane och många med henne är kritiska till just det.
Fortfarande inget svar. Man får bara, vi återkommer.
Det senaste året har Trademax anmälts till Allmänna reklamationsnämnden runt 100 gånger. Och på Facebook finns en grupp med nära 700 medlemmar som uppmanar till bojkott av företaget. Flera vittnar om att något har saknats i leveransen. Till exempel ett soffben, en sänggavel eller skruvarna som krävs för att montera ihop möblerna.
Kunna ha middagar och kunna vara ute på våran altan där vi har grill och bad.
Det här är Alexandra Falberg. I våras köpte hon och sambon utemöbler från Trademax hem till huset i Örnsköldsvik. En matgrupp och en loungegrupp för 24 000 kronor.
Och jag beställde det i god tid för jag ville ha det på plats när våran bebis skulle komma.
När Alexandra berättar det här har det gått 3 månader sedan köpet och bebisen har kommit. Under den här tiden har Alexandra fått och skickat tillbaka möblerna fler än en gång.
Det har varit 3 olika leveranser och det är olika fel som har upptäckts varje gång. Så det har varit väldigt frustrerande.
Det har varit fel färger på matstolarna och de tillhörande dynorna har haft olika form. Sen har det varit olika höjd på stolarna och felsydda kuddar.
Det var hål i vissa av kuddarna och det var liksom sytt fram och tillbaka. Det såg bedrövligt ut.
Efter 3 felleveranser på 3 månader har Alexandra och Trademax inte kommit överens om någon kompensation. De har bland annat erbjudit henne ett presentkort på företaget.
Det tackar jag direkt nej till. För jag känner att ja, men jag vill få ordning på det här, men sen vill jag inte ha någonting med dem att göra för det har varit så bedrövlig service.
Vid familjens 3:e försök från Trademax stämmer möblerna fortfarande inte med vad Alexandra beställde.
Jag vill ju ha en komplett serie med samma dynor, liksom att det hör ihop när det är så mycket pengar.
Jag vill inte ha något med dem att göra. Jag vill ha pengarna tillbaka. Jag vill inte ens ha ersättning för nedlagd tid.
Jane, som fått en halv garderob från Trademax, får efter ungefär en månads mejlande besked om att hon ska få sina 5 000 kronor när Trademax fått tillbaka möbeln. De säger att det är Jane själv som måste stå för frakten på 900 kronor och att garderoben måste packas på ett säkert sätt.
Så jag fick åka handla mycket bubbelplast, silvertejp. Vi la allt försiktigt. Varenda del ska plastas in. Det ska fotas. Varje steg ska fotas.
Under processen har Jane anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden. När de kommer in i bilden blir det en trevligare ton i mejlen från Trademax. Och Jane får veta att hon ska få pengarna tillbaka direkt. Garderoben som Jane redan packat ihop vill de inte längre ha.
Så garderoben åkte till skroten. Sitter man och väntar på pengarna. Så har man inte fått pengarna. Och då börjar jag skriva till dem. När får jag mina pengar? Då får jag ett meddelande där det står. Du måste skicka bilder. På hur har du packat in garderob. Så fort vi får in din garderob. Alltså samma veva igen.
Då börjar det om nytt ja. Egentligen. Ja, då du ska skicka nya bilder på då, garderoben. Ja. Och den är ju inte kvar här då.
Nej. Ja. Jag bara. Hur?
Jane tar kontakt med Allmänna reklamationsnämnden igen och företaget drar tillbaka sitt krav ännu en gång. Och till sist kommer pengarna in på kontot, men Jane är fortfarande besviken.
Man vet att man har rättigheter, men i deras mejl där de skriver vi har vår policy som man tror som konsument att ja, men då får jag ge upp eller så får jag betala och gå på deras villkor.
Reporter i inslaget Lisa Nord. Välkommen till studion Maria Wisell, konsumentrådgivare på Sveriges konsumenter.
Tack.
Känner du igen den här typen av situationer?
Ja, tyvärr gör jag det. Jag hade en konsument som hade beställt en soffa för 30 000. Hon fick en soffa för 10 000. Och när hon ville reklamera, skicka tillbaka och få den som hon faktiskt hade betalat för, då ville företaget att hon skulle betala returfrakten. Och det är ju helt fel. Man ska inte behöva betala för att klaga på en vara och få rättelse.
Och det gällde samma företag?
Det gällde samma företag, ja.
Alltså något som förbryllar mig när jag hör det här, det är varför skickar ett företag halva och fel varor och halva möbler gång på gång?
Ja, det är nog inte jag rätt person att svara på. De har väl en stor omsättning. De köper in direkt från fabriken. Antagligen köper de in billiga produkter som har tillverkats under kanske inte de bästa arbetsmässiga förhållanden. Då är det större risk att det blir fel än om man köper från företag som är lite mer omsorgsfulla och har bättre förutsättningar för att göra rätt.
Mm. Så de skulle kunna vinna på att göra så här?
förmodligen är det så att alla konsumenter klagar inte. Det har vi ju sett hos många företag. Att vi är alldeles för få som klagar. Och de då som slarvar och som köper in skräp och säljer till oss. Speciellt om det är saker som är mycket billigare än vad motsvarande är i en annan butik. Då är vi lite dåliga på att klaga och då klarar sig företagen.
Mm. Nu är inte Trademax här och har möjlighet att svara på de här förmodade anklagelserna du gör. Men vi har sökt dem såklart och de skriver ett mejl till oss att de tar kritiken på allvar och beklagar upplevelserna som beskrivs. Och då säger de också att de, citat, har vuxit mycket snabbt och i den tillväxten ibland inte hållit den nivå på leveranser och kundservice som våra kunder förtjänar. Mänskliga misstag har förekommit och lett till att ärenden dragit ut på tiden. Man säger att man arbetar löpande med att göra det enklare att reklamera. Ja, Maria Wiesel, i det här fallet har Jane skickat 60 mejl fram och tillbaka för att reda ut det här. Vad tänker du om det?
Ja, men det är ju helt galet. Alltså en reklamation ska kunna ske smidigt. Du kan ringa, du kan skicka mejl, du kan chatta naturligtvis. Men vi rekommenderar ju att man skickar ett mejl så man kan spara det som den konversation man har. Att hålla på och chatta, då måste man ta skärmdumpa. Samma sak med kontaktformulär, om de kräver att man ska göra en reklamation på ett särskilt formulär. Det är ingenting som stämmer överens med lagen. Du ska kunna göra en reklamation enkelt och de ska besvara den, och är det fel i varan så ska de åtgärda det skyndsamt. Skyndsamt brukar vi säga 2-3 veckor. Inte att det tar månader att man ska hålla på och bolla fram och tillbaka.
Men brukar vi säga 2-3 veckor, säger du? Finns det någon lag som reglerar hur lång tid en reklamation
får ta? Nej, det finns ingen lag som reglerar exakt hur lång tid det ska ta. Men det ska ju vara inom en rimlig tid. Är det inte inom en rimlig tid och ungefär max en månad, då har man ju rätt att kräva att få häva köpet och få pengarna tillbaka. Om det är en olägenhet för mig, jag står där och har en massa kartonger och inte kan montera ihop min garderob till exempel. Det kan ju vara en stor olägenhet att ha det på det sättet.
Mm. Här säger ju företaget att kunden ska betala returfrakten trots att det är en reklamation. Mm. Och det är ju inte rätt, säger du.
Nej.
Men varför gör de så? Är det ett mänskligt misstag som de uttrycker i svaret till oss?
Ja, alltså det är så att jag har sett att många företag blandar ihop det som har med ångerrätt att göra och det som har med reklamation, alltså när man klagar på någonting. Om det är så att jag vill ångra någonting jag har köpt och företaget informerar att jag ska betala returfrakten, då ska jag betala returfrakten.
Och ångra ett köp, det gör man när man känner att det här vill inte jag ha.
Då är det inget fel på varan, utan jag har gjort ett felköp helt enkelt.
Och reklamationen då?
Men reklamation, om företaget har skickat fel vara eller varan är trasig på ett eller annat sätt eller den motsvarar inte det som vi har kommit överens att hur den ska se ut. Då gör man en reklamation, då skickar man tillbaka och säger att jag vill klaga på den här varan. Antingen vill jag då ha den utbytt eller lagad eller kompletterad så att den blir fullständig. Och går inte det, då kan man ju kräva att få pengarna tillbaka. Men det är ingenting som ska kosta, det ska varken kosta att jag ska behöva skaffa en massa bubbelplast eller en massa förpackning. Och det ska inte kosta någonting att skicka tillbaka när det handlar om att det är fel på varan eller jag har fått någonting annat än det jag beställt.
Men så de här pengarna som Jane har läckt ut för emballaget, det skulle hon kunna kräva företaget på, eller?
Kostnader som man får för att skicka tillbaka, alltså nödvändiga kostnader, det ska man inte betala som konsument. Kräver företaget det, då ska du kräva att få tillbaka de pengarna.
Ja. Och även då fraktkostnaden om det är
även fraktkostnaden. Såvida man inte beställer någon specialfrakt, alltså någon helt annan typ av frakt än den frakten som den kom med.
Mm. När Jane till slut vänder sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, ja, då blir det annat ljud i skällan och till sist får hon ju pengarna tillbaka. Är det så man måste gå tillväga?
Det är inte så man ska behöva göra, men vi har ju sett det i många fall, vi som jobbar som konsumentvägledare, att om man visar att jag vet vilka rättigheter jag har, jag vet hur jag ska gå vidare för att få mina rättigheter tillgodosedda, då är det större chans att få rättelse.
Mm. Trademark skriver vidare till oss att vi respekterar och följer alltid Arns beslut och ser anmälningarna dit som viktig återkoppling i förbättringsarbetet. Vad tänker du om det svaret, Maria Wessel?
Det är jättebra att de följer allmänna reklamationsnämndens beslut. Jag menar, det är ju branschpraxis, det ska man göra, annars hamnar man ju på tidningen Råd och Röns svarta lista. Och det är badwill. Men man ska inte behöva gå till allmänna reklamationsnämnden för att få rättelse. Återkopplingen som vi konsumenter gör till ett företag ska de ju kunna ta som ett led i sitt förbättringsarbete utan att jag ska behöva gå till allmänna reklamationsnämnden. Mm.
Idag kostar det också att göra en anmälan, ja. 150 kronor. Är det någonting man kan kräva tillbaka av företaget också?
Det är absolut någonting som du ska kräva tillbaka om du gör en anmälan till allmänna reklamationsnämnden. Så i ditt krav ska du också skriva att jag vill ha tillbaka de här 150 kronorna som är anmälningsavgiften. Mm. För du får inte tillbaka dem från allmänna reklamationsnämnden oavsett du vinner eller förlorar.
Så det är företaget som
det är företaget som ska stå för det.
Jag upplever ofta i mötet med de som hör av sig till oss att många vill ha ett skadestånd. Mm. Är det någonting man kan kräva?
Det enda man kan kräva skadestånd för, det är ekonomisk skada. Till exempel att jag har behövt köra till ett inlämningsställe. Eller jag har fått massa kostnader för kommunikationen. Normalt sett har vi ju inte, vi ringer med vår mobiltelefon, det kostar inte per samtal. Men alltså alla kostnader som jag får, och till exempel emballage, det kan ju vara en sån kostnad. Att det är jobbigt och besvärligt, jag känner mig illa bemött, jag vill ha plåster på såret.
Och tiden säger
det
ofta
får många. Du inte ersättning för, nej.
Det sista, om man hamnar i en sån situation, en sån utdragen process med ett företag, är det något mer man ska tänka på?
Ja, jag brukar alltid rekommendera, sätt en tidsfrist. Om inte jag har fått ett positivt svar inom 2-3 veckor, eller hur lång tid det kan ta, eller du ska ha pengar tillbaka. Har jag inte fått mina pengar innan det här datumet, då tänker jag gå vidare. Man kan ta hjälp av Kronofogdemyndigheten, ansöka om betalningsföreläggande om det handlar om pengar. Man kan gå vidare till allmänna reklamationsnämnden. Så sätt ett datum.
Tack Maria Wessel, Sveriges konsumenter, för att du kom till Plånboken idag.
Tack.
Så här års är det många som byter jobb, börjar plugga och söker nya platser att bo på. Efter sommarens stiltje, hur är det nu på bostadsmarknaden? Kommer den ta fart igen eller håller vi fortfarande hårt i pengarna? Det ska vi prata om nu, och det gör vi med Jenny Leffler som precis har kommit in här i studion. Du är bostadsmarknadsexpert på SBAB och Booli. Välkommen.
Tack snälla.
Om jag vill sälja min bostad, är det läge att göra det nu?
Absolut, det tycker jag. Hösten är här, uppstarten på hösten. Skolorna har kommit igång och vi ser väl lite mer aktivitet på bostadsmarknaden just nu än vad vi har sett exempelvis såklart under sommaren, men också jämfört med föregående år. En del.
Ja, precis. Om jag hade frågat för ett år sedan, vad hade du sagt då? Hade det varit läge då?
Nu ser vi kanske lite mer positivt på det hela, utifrån nuläget, absolut.
Är det alltid så här på hösten att det tar fart igen, eller är det lite specifikt i år?
Ja, men det finns en viss säsongseffekt vad gäller liksom bostadspriserna till exempel, att de brukar öka i augusti. Det brukar också se en del nyckeltal som sticker ut, men det vi tycker då liksom är lite grann positivt just nu är att det är fortfarande ett stort utbud av bostäder där ute, men det vi ser är fler aktiva budgivare som kanske vågar agera på bostadsmarknaden, och det är lite positiva tecken inför resten av hösten tycker jag.
Mm. Vi har också med oss är Tore Arkes, privatekonom på Swedbank. Hej!
Hej, hej!
Vad säger du? Delar du Jennys bild? Kommer priserna stiga och bostadsmarknaden kommer komma igång här nu?
Vi tror att bostadspriserna kommer att fortsätta lite grann upp. Vi tror inte på några dramatiska uppgångar, men en viss uppgång. Och sen vill jag lägga till att vi gör ju undersökningar kring vad som driver folk att sälja, och det är ju behoven. Det här med skatt till exempel ligger långt ner på listan, utan man flyttar för att man helt enkelt har behov av att flytta. Man får ett barn eller man skiljer sig.
Det brukar ni privatekonomer svara, och så är det väl i livet. Man har inte så mycket val.
Nej.
De senaste årens osäkra omvärldsläge har ju gjort bostadsmarknaden också trögare, och det är ju fortfarande liksom oroligt runt om i världen. Samtidigt så har vi mer pengar i plånboken efter skattesänkningar bland annat. Mm. Hur påverkar det här vår vilja att köpa och sälja bostäder just nu? Är vi oroliga eller har vi liksom börjat öppna upp?
Det här är en väldigt intressant fråga, för vi och Konjunkturinstitutet och många andra har ju hela tiden trott att nu vänder det, för folk får ju mer pengar i plånboken, vilket man fick redan 2024, 2025 och nu 2026. Men det är först nu som hushållen börjar landa i att ja, men nu känner jag, inte bara ser, jag känner verkligen att min ekonomi har blivit bättre. Vi har en liksom bättre grund att stå på. Och det har gjort att man börjar lätta lite på plånbok, eller på, ja, öppna plånböckerna helt enkelt och börja handla i större utsträckning och framförallt vilja slå till då, som vi hörde här. Samtidigt ska vi inte glömma bort att hushållen är ingen homogen grupp. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler.
Priserna väntas ju nu stiga under hösten, så den som står i begrepp att köpa bostad har inte så bra utgångsläge nu då, eller? Vad säger Arturo?
Ja, jag menar återigen, måste man flytta så får man försöka få ihop pengarna till att flytta. Men jag tror att det vi ser nu med den här prisuppgången, det är också en differentiering som inte många har pratat jättemycket om. Jag har ju varit ute och skrivit många rapporter kring det här med bostadsrättsföreningar. De allra flesta affärerna, över 100 000 bostadsrättsaffärer sker ju varje år. Och de som är svåra att sälja är ju föreningar som inte sköter sin ekonomi. Och det ser vi nu. Många lägenheter har ju faktiskt svårt att bli av, eller många som vill sälja sin bostadsrätt är svårt att bli av med den om det är en bostadsrättsförening som ligger i ett område som inte är så attraktivt, plus att föreningen inte är så välskött. Så vi ser också en differentiering när det gäller att bli av med sina lägenheter.
Jenny Leffler, SBAB och Booli. Är det någon särskild typ av bostäder folk efterfrågar just nu då?
Ja, men vi mäter ju någonting vi kallar för bomarknadstempen tillsammans med SBAB, och den visar hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad på bostadsmarknaden. Och där har vi sett ganska kalla temperaturer överlag de senaste åren, men det vi ser just nu är att villorna börjar normaliseras lite grann.
Alltså vad betyder upp i, det?
Det börjar tuffa på lite mer på villasidan.
Och för där har det varit trögt att sälja tidigare.
Under ett antal år har det ju varit lite tuffare, men vi ser just nu ett lägre utbud. Vi har också fler aktiva budgivare och kortare tid på marknaden för just villorna. Så det är ett positivt tecken just för villa. Lägenhetsmarknaden, där ser vi ett större utbud, och där kan man ju framförallt då smålägenheter utifrån de nya bolånereglerna. De har man ju tänkt kanske ska ta fart lite grann. Och där ser vi ju aktivitet, absolut, men kanske inte i den utsträckning vi har tänkt oss, för det är väldigt många som har lagt ut sina mindre lägenheter till salu, så utbudet blir så pass stort så det kanske liksom dämpar effekten lite grann.
Men kan man dra någon slutsatser redan nu? Det är ganska nära inpå, tänker jag.
Det är absolut tidigt att säga fortfarande, så det gäller att fortsätta följa bostadsmarknaden. Den är ju verkligen dynamisk här.
Hur ser det ut på regional nivå? Är det någon skillnad där här?
Ja, men det tycker jag absolut att det är när vi kikar på väldigt färsk data om nuläge. En marknad som har det lite tuffare, där det tar längre tid att sälja, flera behövt justera sitt utropspris för att hitta en köpare, är Kronobergs län, och det är exempelvis då Växjö som område. Däremot en marknad där vi ser lite mer aktivitet och där det händer en del är framförallt Västmanlands län, och då pratar vi till exempel Västerås. Flera antal budgivare som är aktiva, en villamarknad som sticker ut lite grann, och sen också att det är liksom pendlingsavståndet till Stockholm kan vara en förklaring där.
Så tjäna pengar här, då ska man flytta från Västerås till Växjö. Eller?
Det ska passa ihop med livet också.
Ja, hur ser det ut i storstäderna då? I Stockholm, Göteborg och Malmö?
Ja, alltså innerstadslägena i storstäderna är lite mer normala marknader där det händer mycket. Det är ganska starka marknader, och framförallt Stockholms innerstad sticker ut otroligt. Bland annat att vi ser just nu 9% i budgivningar och att tiden på marknaden för en lägenhet är 9 dagar. Det är ju verkligen en extrem, men generellt sett så går storstäderna lite bättre än övriga geografier.
Arturo Arke, Swedbank. Det går ju inte att prata om bostadsmarknaden utan att prata om boränta. Hur sannolikt är det att räntehöjningarna kommer här nu i höst?
Ja, vi är en av de banker som inte tror att det blir någon justering av styrräntan i år. Men det finns andra banker som har en annan uppfattning. Konjunkturinstitutet tror att det blir en höjning här i december. Så osvurut är bäst. Men som hushåll tror jag det kan vara bra att ta höjd för att det kan komma höjningar. Och egentligen fokusera mindre på vad man tror om framtiden och mer på vad man tror om den egna ekonomin.
Vad man har i plånboken.
Precis. Har du en hög skuldsättning, både i relation till inkomstens storlek och bostadens värde, ja, då kanske du ska binda åtminstone en delar av lånet till fast ränta. Å andra sidan, har du en låg skuldsättning, ja, men rulla vidare med rörlig ränta.
Du sa att ni, till skillnad från andra banker, inte tror på räntehöjningar. Varför tror ni inte det då?
Nej, vi får inte glömma bort att vi har fortfarande en låg inflation. Vi har en jättehög arbetslöshet med över 500 000 människor arbetslösa. Vi tror att det finns anledning för Riksbanken att vara lite försiktig och avvakta lite. För som sagt, vi vill inte ta död heller på den här återhämtningen som vi faktiskt börjar se nu.
Något annat som kan påverka bostadsmarknaden är ju politiken. Och vi står inför ett val här, det är bara några veckor kvar. Hur mycket kan vi egentligen sia om hösten redan nu utan att veta valresultatet? Vad säger du, Jenny Leffler?
Ja, men vi har ju pratat om lite olika faktorer som påverkar bostadsmarknaden idag. Vi pratar makroperspektiv och omvärldsläge, men vi pratar också utbud efterfrågan. Och det vi inte uppskattar som kanske hushåll eller lite som, alltså att bostadsmarknaden liksom uppskattar inte osäkerhet. Så om vi får ett väldigt förvånande valresultat där vi känner oss osäkra med resultatet, då kan ju det få en effekt. Men annars så tror jag mer att de här andra faktorerna som vi pratade om är det som kommer liksom påverka bostadsmarknaden på lite kortare sikt.
Vad tror du, Artur Arkes, påverkar valresultatet bostadsmarknaden?
Ja, och redan nu faktiskt så ser vi det. Och det gör mig lite bekymrad, för att här tar man ju i från tårna med att erbjuda oss väljare då en det ena eller det andra. Det är höjda bostadsbidrag, höjda barnbidrag, skattesänkningar och gud vet vad. Det här ska ju finansieras.
Men springer vi på de bollarna redan nu om man tittar på utbud och efterfrågan av bostäder?
Vi släppte en rapport så sent som igår där vi just ställde frågan hur viktigt det är på de här privatekonomiska frågorna vi valt av riksdagsparti. Väldigt viktigt är svar på den frågan. Och ju sämre ekonomi du har, desto viktigare. 72% av de som har en dålig eller mycket dålig ekonomi tycker att det är avgörande, jätteviktigt, vem som styr landet. Så att privatekonomiska frågor har stor betydelse när vi går till valurorna. Och jag är lite bekymrad över att man har den här utbudspolitiken just nu. Och det är många nationalekonomer inte minst som har varnat för respekten för det finanspolitiska ramverket, att man skiter i, kort sagt, att man måste hålla liksom budget. Och det här ska ju betalas, och det fattar ju vi väljare. Frågan är bara hur.
Men kan man förvänta sig några större skillnader på bostadsmarknaden beroende på vilken sida som vinner valet?
Nej, det tror jag inte. Bostadsmarknaden, det är en het potatis där man har extremt svårt att kunna komma överens över, inte bara mellan partierna utan också inom partierna. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket. Och vi har ju sett då förändringar när det gäller till exempel amorteringskrav och krav på inkomst när man lånar. Så att, nej, jag tror inte det kommer hända särskilt mycket.
Vi har ju pratat nu om att det har kommit igång lite. Folk vågar köpa och sälja igen. Men vilka är det som inte kan fortfarande? För vi har ju en grupp som inte kan köpa
bostad. Ja, jag nämnde ju, korrekt. En femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Vilka är det? Ja, det är garantipensionärer, studenter, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och en annan stor grupp, ensamstående med barn. Och eftersom 2 av 3 som är ensamstående med barn är kvinnor, och kvinnor, trots att det är 2026, har oftast lägre inkomster än män, så är det en vanlig grupp vi hittar där. Så en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. De är mer eller mindre utestängda från den här bostadsmarknaden när vi pratar villor och bostadsrätter.
Det får bli era sista ord. Tack, Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank, och Jenny Leffler, bostadsmarknadsexpert på SBAB Booli. Åskan har mullrat rejält på flera håll i sommar. Och har man otur kan blixten slå ner och orsaka skador i hemmet. Det drabbade plånbokens lyssnare Lisa Selin, som bor i ett hus på en kulle i närheten av en sjö utanför Umeå. Och nu undrar hon hur hon kan skydda sig om olyckan är framme igen.
Vad är det du har köpt?
Hej Lisa Selin, hos dig har blixten slagit ner, berätta.
Ja, vi tror att den antingen slog ner i huset eller i ett närliggande träd intill. Men hur som så var det en jädra smäll, och det började brinna lite i en vägg. Och all el som satt i väggen förstördes. Eller liksom all apparatur.
Vad var det för något som förstördes?
Ja, det är en lång lista, men mest drabbad har vi väl varit liksom av så här matlagningsmöjligheter och disk och varmvatten och värme.
Oj, ni blev helt utslagna.
Ja, det kan man säga. Allt, alltså saker som satt i väggen men inte var på, några sådana saker klarade sig. Men även saker som inte var på smällde till sen när man väl försökte sätta på det.
Och nu är du rädd att det ska hända igen och du vill skydda huset och er?
Ja, vi vill ju göra någon lösning ifall att. Många säger ju liksom att det är helt otroligt att det skulle hända. Men sen så har vi en granne som är elektriker. Och han har skyddat sig väldigt väl. Och han tycker att vi ska gräva ner en koppartråd runt huset. För han tror att det här kommer hända oss igen. Just för att vi har ett liknande läge som honom. Och han tror... Eller han påstår att han liksom skulle vara utsatt om inte han hade varit så pass skyddad som han har fixat för sig.
Vi ska hjälpa dig med det nu. Har du någon fråga jag ska ta med mig in här i samtalet med Marie Stark från SMHI och Martin Gustafsson från Elsäkerhetsverket?
Ja, men vilket skydd som är bäst om man har ett sånt eventuellt utsatt läge som vi har. Och också pris. Alltså vad är mest pris värt?
Mm. Det ska vi reda ut åt dig nu, Lisa. Men vi börjar med vädret. För med oss finns ju då Marie Stark från SMHI. Hej!
Hallå, hallå!
Har läget här någon betydelse?
Om man ser till blixten så söker den ju sig till den kortaste vägen från molnet till jorden. Så det här skulle ju faktiskt kunna vara en bidragande faktor till att det liksom ökar sannolikheten för blixtnedslag sett till liksom omgivningen.
Jag tänker det här med, jag har alltid fått höra att man till exempel inte ska befinna sig på vattnet om det åskar. Hur är det med det?
Jo, men det är ju sant, för att då har man ju liksom, omgivningen är ju lägre än en själv, så att det är ju inte en jättebra idé att befinna sig på vatten i en båt som sticker upp.
Precis, i båten. Båten måste komma till där också med en mast. Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket, du är också med oss. Hej!
Hejsan!
Hur farligt är det med åskväder?
Ja, det beror ju på. En direktträff är ju extremt förödande, då dör man ju. Eller att det börjar brinna kraftigt. Om det slår ner en bit bort, det kommer i ledningar kanske. Då kanske det slår sönder apparater och så vidare. Men överlag så kan man väl säga att ja, det är farligt.
Mm. Marie Stark, SMHI, hur stor är risken egentligen för att det ska ske ett blixtnedslag då?
Ja, alltså generellt sett kan man ju säga att risken är ju väldigt låg. Men sen finns det ju faktorer som kan öka sannolikheten för ett blixtnedslag. Vi har ju områden i Sverige med fler antal åskdagar jämfört med andra. Så att om man bor i ett sånt område så ökar det ju liksom risken för ett blixtnedslag. Och sen då beroende på var man befinner sig.
Mm. Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. Om olyckan är framme då, vad är det första man ska göra om blixten slår ner där hemma?
Ja, det är ju att kolla över all utrustning. Gå runt och titta, är det någonting som ser skadat ut? Är det någonting som luktar skadat? Är det någonting som beter sig annorlunda? Det kan ju vara en apparat som går igång men inte riktigt fungerar. En tvättmaskin som till exempel hänger sig i något program. Ja, men då kan den ju faktiskt ha fått sig en rejäl kyss så att säga av överspänning från ett blixtnedslag. Och då ska man ju se till att antingen laga eller kassera produkten.
Hemma hos Lisa då, så fattade panelen eld och flera elprodukter inne i huset gick sönder. Hur kan man skydda sig mot det? Räcker det med att man stänger av elen eller elektroniken om man hör att det öskar?
Ja, stänga av räcker oftast inte, utan du måste dra ur kontakterna för att faktiskt skydda produkten ordentligt. Det är väl den absolut enklaste åtgärden. Sen kan man ju köpa utrustning som skyddar din anläggning och dig. till exempel ett överspänningsskydd. Och det finns ju i olika varianter, till exempel sådana som man stoppar in i vägguttaget för att skydda specifik utrustning, kanske en dator eller en skrivare eller kylfrys någonting. Och sen finns det lite mer tuffare grejer som man låter installera i elanläggningen som skyddar hela anläggningen.
Ett överspänningsskydd som du pratar om i form av ett grenuttag, det kostar ju några hundra lappar och då har man ju ett skydd för nätverk och fibrer och sånt. Men räcker det skyddet för en vanlig villägare eller bör man ha mer skyddsutrustning?
Ett överspänningsskydd du sätter i gruppcentralen är ju aldrig fel tillsammans med en bra jordfelsbrytare. Då är man ju mer safe.
Så ett överspänningsskydd i en sån elcentral som finns i alla villor, det tycker du att man ska ha, eller?
Jag skulle nog definitivt överväga det.
Och sen så kan man bygga ut skyddet ytterligare. Det kallas typ 3-skydd. Då har man ett superskydd, eller hur? Hur då?
Ja, då har man ju både överspänningsskydd och kanske till och med en åskledare och lägger ut en ringledning i huset ifall olyckan skulle vara fram och man behöver potentialutjämna och andra konstigheter.
Vad betyder det?
Det är helt enkelt om olyckan är framme så leder den bort farlig ström mycket snabbare.
Mm. Åskledare då? Vad är det för något?
Ja, det bygger lite grann på det som Marie från SMHI var inne på. Om man har till exempel en kyrka, den är ju kanske högsta i byn. Och då sätter man en stålpinne högst upp som blixten förstås direkt hittar och går rakt ner i jorden. För vi får ju aldrig glömma att blixten är ju väldigt lat egentligen och hittar den genaste vägen ner till jord.
Men det är ingenting man behöver fundera på om man bor i en villa som inte är högst i byn?
Nej, det är rätt så ovanlig åtgärd på mindre hus.
Mm. Det kostar en del att installera de här skydden. Hur mycket pengar får man räkna med om man bor i en villa?
Ja, det är svårt att säga, men jag skulle tänka mig att själva överspänningsskyddet ligger på 3-4 tusen och så kanske ja, tusenlapp eller två för att installera det här. Och då kan man ju lika gärna be elinstallatören att se över anläggningen lite grann så man ytterligare säkrat upp sig.
Finns det utrustning i ens hem som ökar risken?
Ja, det är ju egentligen allting som har med telefoni, nätverk, saker man glömmer bort kanske. Man drar ur routern men har ett, eller switchen och datorn, men man har ett nätverk i huset som kanske sitter anslutet. Ja, då får man ju tänka på det också.
Mm. Om man har solceller installerade, det är en ganska dyr sak.
Mm, det är det. Och ju mer elektriska prylar man stoppar in i huset, dessutom högst upp på toppen, ju mer risk för att det går sönder vid ett blixtnedslag är det givetvis.
Marie Stark, SMHI, hur skyddad är du i ditt hus?
Ja, nu har jag ju de här solcellerna så att jag har börjat tänka till nu. Det är väl en diskussion som kommer föras hemma.
Mm. Okej, elexpert Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket. Vilket skydd tycker du att Lisa i Umeå i sin villa uppe på kullen ska satsa på?
Jag skulle nog råda till att ta dit en elinstallatör och lyssna gott på den eftersom det varierar beroende på anläggning, men var inte oäven för tanken på ett överspänningsskydd i gruppcentralen.
Det här med koppartråd som hon själv var inne på.
Ja, det är ju ett extra skydd. Jag skulle nog överlåta det till elinstallatörens bedömning.
Lisa, Celine, har du någon fråga till våra experter här?
Ja, även om man har ett överspänningsskydd installerat i elcentralen behöver man ändå tänka på att dra ut kontakter när det åskar. Eller kan man sitta lugnt i båten?
Jag skulle nog säga att om jag hade, som du, med trots ett överspänningsskydd och det kommer en blixtväder, då skulle jag nog dra ur dyrbar utrustning likväl.
Varför behöver man göra det då när man har det här skyddet?
Ja, det är inte 100%. Det är väldigt hög procent, men det är inte 100%.
Mm. Om vi ska sammanfatta det här då, vilka är de vanligaste alternativen att skydda sig och till vilka priser? Vad säger du, Martin? De vanligaste alternativen, hur var de? Om vi radar upp dem.
Ja, om vi börjar från det enklaste som man i princip kan springa iväg och köpa idag, vilken som helst, så är det ju ett grenuttag med överspänningsskydd.
Och om man vill växla upp lite från det där grenuttaget, då, vad gör man då?
Ja, då är det ju installerat överspänningsskydd i gruppcentralen. Med installation då cirka 5-6 tusen.
Och om man vill maxa, man är väldigt rädd för att det här ska ske eller har väldigt dyr utrustning där hemma, vad gör man då?
Ja, förutom att ha ett överspänningsskydd så kan man då skaffa både åskledare och ringledning runt huset. Och då blir det ju ja, tiotusentals kronor.
Marie Stark, SMHI. Det här tricket man har lärt sig med att räkna sekunder mellan muller och blixtrar, funkar det?
Ja, men det funkar. Och det man egentligen ska göra det är att räkna antalet sekunder det tar från att man ser blixten till att man hör mullret. Och sen delar man det med 3. Så om det tar 9 sekunder mellan blixt och muller så är avståndet till blixten 3 kilometer.
Och när ska man börja bli orolig här?
Jag börjar bli orolig när den är 3 kilometer bort eller kanske till och med ännu lite närmare.
Mm. Martin Gustafsson, om åskan är 3 kilometer bort, är det dags att dra ut kontakterna då eller när ska man börja dra ut dem?
Jag skulle nog säga att 3 kilometer låter som en bra gräns.
Lisa, blir det ett köp tror du?
Jo, men det blir det. Alltså summorna vi pratar om nu är ju inte uppe i de summorna av saker som faktiskt blev trasigt för oss.
Tack Lisa Selin, tack också Martin Gustafsson, Elsäkerhetsverket, Marie Stark från SMHI och en liten dotter där i knät.
Sen var jag förbaskad rent ut sagt.
Känner du att du blivit lurad av en butik eller ett annat företag?
Men det här kan ju inte stämma.
Jag känner direkt då att det är någonting som är galet här. Det här var inte vad jag ville.
Det där smöks in bland alla mina andra autogiro-betalningar så jag reagerar inte.
Har du stött på problem när du försökt få rätt som konsument?
De försöker att trötta ut den så att man helt enkelt ska ge upp. Så känns det.
Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Man är ju lurad så är det ju.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Mm, nu har vi kommit fram till den punkten i programmet där vi svarar på lyssnarfrågor. Och det gör vi varje vecka här i Planboken. Och har du frågor om fordon, teknik, försäkringar eller privatekonomi så mejlar du oss på planboken@sverigesradio.se. Och nu ska vi prata om just privatekonomi och det gör vi med dig Patrik Siban. Välkommen.
Ja, men tackar.
Du är i vanliga fall på Småspararguiden. Vi börjar direkt. Yes. En av våra lyssnare har en fråga om fondrobotar. Hen skulle vilja veta om det är ett bra alternativ jämfört med andra lösningar. Så vi börjar där. Vad är en fondrobot för något?
Ja, det här är ju en tjänst. Det är mer fond än robot skulle jag säga. Det handlar om att man sätter in sina pengar. De investeras i fonder. Man väljer en risknivå som man säger. Egentligen så handlar det om att man ska välja hur stor del av pengarna man vill ha exponerade på börsen. Resten av pengarna hamnar i just försiktigt räntesparande. Man kan också föra en dialog med den här roboten om ja, vad jobbar jag med, vad jag för lön, så kanske den rekommenderar någon sån här nivå. Annars kan man ju välja det själv också. Mm. Så det är liksom grundidén med det här, att det är liksom ett automatiskt sparande. Man behöver inte göra så mycket. Man sätter in pengarna, svarar på frågor och sen är man lite klar.
Mm. Men de är inte kopplade till banken, de här fondrobotarna? Eller vem är det som har hand om dem?
Ja, men de få som finns, det är ju separata aktörer som inte är knutna till någon bank. Så de är lite så oberoende, men de säljer ju sin egna tjänst såklart. Så det, man betalar för deras tjänst. Det påminner ju om fonden, men det, man får det här extra tillägget att det blir som ett reglage man kan liksom skruva på. Istället för att man växlar mellan fonder så reglerar man det här reglaget istället.
Och reglaget styr risknivån?
Ja, precis.
Vad är fördelarna?
Ja, men det här är enkelt och det är ofta billigare än om man får en rekommendation från någon liksom banksäljare. Då brukar det bli lite dyrare fonder. Men samtidigt så är det ju inte det allra billigaste, för att, ja, men de här måste ju också leva. Så att den som vill ha liksom det
allra, allra billigaste, de kanske väljer indexfonder. Det finns ju hos alla aktörer. En sån här fondrobot kostar lite, lite mer, men man får ju också lite service. Det blir lite enklare att hantera också.
Finns det några andra nackdelar än att de inte är billigast?
Nej, jag tycker inte det. Många är oroliga för att de här känns lite oprövade. Man känner inte igen dem. Så där. Jag är inte orolig för det. Jag råkar känna till de här personerna som jobbar där ganska väl och har stort förtroende för dem. De kommer från rätt håll, de vill väl. Det är liksom ett oberoende tänk och det är liksom, ja, mycket finansiell vetenskap som ligger bakom det här. Så jag tycker det är ett välkommet initiativ. Så jag gillar det här att det har kommit.
Men vem tjänar på att jag använder en fondrobot?
De som säljer tjänsten, alltså de som säljer här tjänar ju på det. Men jag tycker också att det är jättebra för konsumenter i allmänhet. Det är en bra utmaning mot bankerna som ofta har lite för dyra avgifter i sina fonder.
Och du säger inte det här bara för att du känner dem nu då?
Nej, jag är bra på att kritisera dem också. Så att, just att det finns ännu billigare alternativ brukar jag lyfta fram också.
Hur skiljer sig den här lösningen då från bankernas fonderbjudanden?
Ja, men alltså, alla banker, även liksom nätbanker och gamla storbanker, har ju billiga indexfonder i sitt erbjudande. Sen finns det ju dyrare fonder också. Och de har, även om de både är dyra eller inte dyra, så har de ofta olika risknivåer. Så istället för att ha ett reglage som fondrobotarna har, så finns det liksom en palett av fonder med olika risknivåer. Så att man kanske fonden heter någonting 25. Då är det 25% aktieexponering. Eller 50, ja, då är det 50% aktieexponering. Så att när man är hos banken, då behöver man välja någon i den här paletten. Och om man vill då ändra från 50% till 75%, då måste man göra ett fondbyte. Det är lite, lite krångligare, men inte jättemycket krångligare.
Det låter som att man måste ha lite mer kunskap lite om man mer. Går till banken.
Ja, men egentligen så är det så.
Mm. Vidare undrar vår lyssnare om fondrobotar omfattas av insättningsgarantin. Men det där är ju en vanlig missuppfattning, eller hur? Hur funkar det med fonder och insättningsgaranti?
Precis, en vanlig fråga. Insättningsgaranti handlar ju om pengar som ligger och skvalpar på konton, alltså sparkonton och såna här saker. Och det är ju för att om banken går omkull så hamnar de här pengarna i konkursboet där på banken. Och då kanske man blir av med pengarna. Därför har vi en garanti så att staten garanterar 1 miljon 150 000.
Men vad händer med fonderna när banken går omkull?
Ja, det är en annan sak. För när man investerar i en fondrobot eller i en fond, då är inte pengarna hos banken längre. De är investerade i något fondbolag som i sin tur har handlat fonder. Och de fonderna ligger förvarade hos något annat förvaringsinstitut. Så att det här är ingenting man behöver vara orolig för. Sen finns det något annat som heter investerarskydd. Så att om man mot förmodan, alltså att man skulle... Det skulle vara någon fuffens bakom det här. Då går staten in och täcker upp 250 000. Men det här har alltså aldrig någonsin använts. Och jag tycker inte man ska vara orolig för det här. Jag tycker man kan lita på de här aktörerna. Alltså fondvärlden är ganska kundsäker.
Men vad händer om fonden går omkull? För det händer ju också.
Ja, det förekommer ju att fonden inte klarar av verksamheten. Att de inte får ihop det. Sådär. Då är det ju någon annan som tar över driften bara av det här. Så att det märks, kommer fonden inte märkas.
Nej, som jag som fondägare märker ingenting.
Nej, då kommer någon annan sköta samma fond. Eller en snarlik förmodligen.
Mm. Vi går vidare. Vår nästa fråga kommer från Anna. Hon har köpt bostadsrätt och undrar om bankens kostnader för att föra över pengar mellan köpare och säljare. Hon undrar hur det där fungerar. Hon skriver att handpenningen är betald och resterande köpeskillning ska betalas i november. Jag har pengar på ett sparkonto. Säljaren har inga lån som ska lösas. Ändå säger min bank att det kostar 5 000 kronor för att föra över pengarna. Och jag förstår verkligen inte vad det är som kostar så mycket. Hade jag köpt något annat, låt oss säga en bil, ja, då hade det inte kostat ett öre att föra över den här summan. Kan det verkligen vara rimligt, undrar Anna. Ja, vad är det banken tar betalt här för, Patrik?
Ja, det här ser ju lite märkligt ut. Och det är ju för att den här typen av pengaöverföringar är inte bara att man skickar över pengarna. Utan banken gör faktiskt ett arbete här. Det handlar ju om att kontrollera de här handlingarna för bostadsköpet. Det handlar om att göra sådana här penningtvättskontroller. Det blir ju viktigare och viktigare med det. Och att när överlåtelsen sker så ska ju banken kontrollera att finns pengarna, har de kommit över. Så att det sitter ju en person på banken live under tillträdes. Alltså när man sitter och lämnar över nycklarna, då sitter ju någon på banken samtidigt och ha kontakt med mäklaren. Så man kan inte säga att det här bara är att trycka på några knappar. Jag har försökt höra mig för med ett gäng människor i branschen. Ungefär en timmes arbete säger, det är liksom medelvärdet av vad folk bedömer att det är jobbet de gör.
Och det är en bra timpenning, 5 000 för en timmes jobb.
Ja, men min låsmed tog också 5 000 för en halvtimmes jobb. Det var i sig akut, va? Men så det handlar om att bedöma, är det här en rimlig timarvode för banken?
Men vad tycker du då? Är det rimligt?
Nej, det tycker jag inte. För att det här är, de gör det här på arbetstid. Det är inte jättekvalificerat jobb och jag tror de gör det här på löpande band. Det är nog en avdelning som sitter och kör såna här ärenden, så jag tycker det ser lite dyrt ut faktiskt.
Mm. Men det är inte alla som behöver betala den här avgiften, eller hur? Man kan komma undan.
Nej, det här är lite mystiskt då, så att om man gör ett sånt här tillträde men man samtidigt tecknar ett bolån, då ska jag säga att alla banker säger att då bjuder vi på de här 5000 kronorna. Mm. Så det skapar ju liksom en, ja, ett lite incitament ska man säga, för kunderna att, att teckna lån också då. Och banken tycker väl så här att ja, men vad trevligt att vi får en bolånekund, då tjänar vi pengar på det. Så det finns ju en logik i det här, men jag gillar ju inte att man gör ett jobb och sen så rabatterar man det ibland, ibland inte. Det driver folk i sin fel riktning. Jag tycker det är snyggare att alltid ta betalt för jobbet man gör och så rakar puckar helt enkelt.
Ja, det blir lite som en straffavgift för Anna här som, mm, som inte har och inte behöver någon bolån.
Ja, det är så man kan se på det här, verkligen.
Kan de komma runt det här på något sätt?
Ja, det finns ju lite knep här då. Ett knep är ju att man ändå tecknar ett lån fast man inte behöver det. Och sen om man verkligen, verkligen inte vill ha ett lån, då amorterar man bara bort det här lånet några månader senare. Så har man sparat 5 000. Så här vill ju inte banken att
men
man gör.
Men då kostar det ju ränta.
Ja, i några månader, det blir nog inte så himla dyrt. Sen får man ju, ja, man får ju också ränta på pengarna man har kvar, så kan man ju säga. Det är ett knep. Ett annat knep är ju att
Men vänta nu, du sa att banken är inte så förtjust i det här. Varför inte det?
Nej, men då ska de ju upprätta ett lån med lånehandlingar. Alltså det blir ju massa administration. Så att det blir ju ett nålstick mot banken. Då kommer ju det kosta mer än de här 5 000. För då är det ju mer arbete för banken. Så att jag tycker ju det är synd att det är det här man blir uppmuntrad att göra, faktiskt.
Men kommer den här rabatten, eller att man drar av de här 5 000, kommer det automatiskt bara för att man startar ett lån? Liksom.
Ja, det är så de presenterar det på sin hemsida. Liksom 0 kronor om vi tecknar av lån. Så det är så de beskriver det.
Mm. Okej, vi går vidare. Vår nästa lyssnare, Jan, han har flyttat fonder och stött på problem. Han skriver, hej, jag byter bank ganska ofta och det brukar gå ganska smidigt. Men just flytta av fonder verkar vara ett mystiskt fenomen. Vid mitt senaste bankbyte fick jag veta av mottagande bank att flera fonder inte gick att flytta. Men nu har Jans gamla bank låst hans fonder på grund av flytten. Och när han skrev till oss så hade det varit så i 5 månader. Han kommer helt enkelt inte åt sina pengar. Patrik, vad är det som har hänt här?
Ja, alltså det handlar om att man flyttar fond mellan banker eller värdepappersbolag. Och det kan ju se ut som en väldigt enkel sak. Det är väl bara trycka på några knappar. Men tyvärr är det här inte enkelt i bakgrunden, utan här är det blanketter som fylls i. Det var inte länge sedan man höll på att faxa de här handlingarna mellan bankerna. Så det...
Men det måste väl ändå vara länge sedan.
Ja, jag har hört att det här inte är så länge sedan. Det är i alla fall inte digitalt, utan jag har sett exempel på de här blanketterna som ska fyllas i för hand. Och jag har hört beskrivet från bankerna hur det ligger liksom travar på deras skrivbord. Att de ska liksom stansa in de här sakerna och dona. Det kan ju vara förklaringen till att det här drar ut på tiden. Att de är överrösta med arbete. Så att ja, och det här,
men 5 månader?
Ja, men det är helt orimligt. För konsekvensen är ju att alltså, man förlorar inte avkastning. Fonden är ju där och ja, går upp och går ner och så vidare. Men om man vill ha ut sina pengar...
Man
kommer inte åt dem. Så det kan ju vara ett jätteproblem om man drabbas av plötsliga kostnader och vill göra någonting för pengarna.
Men nu har Jan väntat i 5 månader här. Vad ska han göra för att få tillgång till sina pengar?
Jag tycker man ska vända sig till... det finns ju alltid en sån här klagomålsenhet på alla banker och finansbolag. Först vända sig... Alltså, om banken inte ger något vettiga svar, då vänder man sig till klagomålspersonen. Får man inget vettigt svar där, då kan man eskalera till Allmänna reklamationsnämnden. Det här är ju lite knepigt, för att det finns ju ingen lagstiftning som säger att det måste ske på en viss tid. Och därför finns det inte heller några regler om att man ska få skadestånd. Men jag tycker ändå att det här är... Om det inte redan är prövat av Allmänna reklamationsnämnden, och jag har inte sett några sådana exempel.
Det har inte skett.
Jag har inte sett i alla fall när jag söker runt. Då tycker jag det vore intressant om någon prövade det här för att se vad de säger. För att här lider ju, alltså, kunderna lider ju skada av det här. Och man kan ju hävda, hur god sed är det? För att det är någonstans där det blir någon sån här gummiparagraf. Vad är god sed att behandla sina kunder med?
Det borde ju ligga i bankens intresse att få det här gjort så att kunderna är nöjda.
Ja, men självklart. Alltså, missnöjda kunder är inget roligt. Jag kan ta en parallell här till hur det ser ut i Norge. För det är ju enda landet i Norden där det finns, faktiskt en lag som säger att det får inte ta mer än 10-12 dagar eller något sånt där. Och då, ja, men då finns det ju sanktionsmöjligheter om kunden lider skada och sådär. Och det driver ju på ett incitament att bankerna fixar någon digital lösning för det här. Det är det som behöver komma till. Mm. Alltså, det är inte bara jag som ser här och era lyssnare här, utan konsumenternas bank- och finansbyrå, de ser ju en ökning med 270% i klagomål på det här. Så det här är verkligen ett växande problem.
Så Jan ska gå till Arn helt enkelt. Tack Patrik Siban, Småspararguiden. Nästa vecka så svarar vi på frågor om försäkringar. Skriv till planboken@sverigesradio.se så kanske vi tar upp just din fråga i programmet. Det var allt från oss idag. Vi är tillbaka om en vecka. Producent Lisa Nord, Daniel Högberg skötte tekniken. Jag heter Anna Berg. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.